bostadshus. Och att de här inbakade i asklagrarna här nere, att de mer har varit verkstäder. Bara i de här 5 metrarna sopdike här och några meter in här har du ju spår av både kammakaren, en textilare, en bronsgjutare, kanske också en smed och en garvare.
Det har blivit september 1990 och Björkös sensommar börjar övergå i höst. Gräset växer vidare på resten av Birka och svarta jorden lever det stillsamma liv den har gjort sedan vikingastan föll i glömska för 1000 år sedan. Utom i det hörn av åkern där arbetet med utgrävningen pågår febrilt. Man har nu kommit ner till kulturlager som avsattes under 800-talet. Här finns inte längre några riktiga husgrunder. Den vikingatida strandkanten ligger för nära.
Man får nästan tänka sig det här området som något slags ytterområde kanske, med mycket hantverkare och som används som något slags skräpområde, som har slängt ut grejer och sånt. Det ligger väldigt nära vattenbrynet. Då kan man ju räkna med att is och översvämningar har påverkat det här området ganska mycket. Så man har inte kunnat bo här permanent på denna nivån.
Man förstod nu att man inte skulle hinna gräva sig ner genom de kulturlager som återstod. Arbetet på grävplatsen hade inte gått så snabbt som man tänkt sig, och vissa anser att man använder fel utredningsteknik.
Ja, ich glaube manchmal sind ist diese Grabungsmethode zu genau. Also ich glaube manchmal müsste man die Entscheidung treffen und sagen, gut, hier ist einfach nur die Erde also aufgefüllt worden und man hat einfach nur versucht, wieder ein neues Planum vielleicht für einen Hausgrundriss oder etwas zu schaffen. Und dass man sagt, gut, diese Erde, die wir jetzt ausgraben, die brauchen wir auch nicht so intensiv zu sieben. Dass man vielleicht nur sagt, wir nehmen 10% davon und schauen die uns genau an.
Vid utgrävningarna i Ribe använder man sig av en delvis annan och snabbare metod.
Selve udgravningen, vi er i gang med i nu, har vi været i gang med i 2 uger, godt og vel. Og når I kigger ned i hullet, kan I jo se, at vi er kommet ret dybt ned. Nu er det også sådan, at den første øverste lag, mulden, havemulden, er gravet væk med maskinkraft. For der er ingen oplysninger i her. Og derefter har vi gravet ret hurtigt ned. Og ret hurtigt, når man sammenligner med udgravningen i Birka. Fordi her ved vi, hvad vi går ned i. Vi kender lagene, og derfor er vi mere fortrolige med det, og tør våge at tage større bidder af gangen, når vi går ned igennem.
Det finns kollegor till det som säger att de tycker att det går alldeles för sakta där.
Ja.
Håller du med om den kritiken?
Jag tror man ska se det här som ett provschakt och en uppbyggnad av den teknologi vi ska arbeta vidare med. Och det finns helt säkert material i det här eller bitar av den teknologi vi har använt nu som kommer att förändras. Till exempel inte gräva ploglager noggrant, utan det tar man och lägger undan med en maskin.
Så nästa sommar tar du dit en grävmaskin och skalar av den?
Skalar de första 30 centimeterna, ja.
Det har du bestämt dig
för? Ja, det är helt klart.
Adam av Bremen skriver: invånarna i Birka hemsöks ofta av angrepp från de i trakten talrika sjörövarna. Och då de inte kan stå dessa emot med vapenmakt, försöker de att med list bedra sina fiender. De har blockerat havsviken på en sträcka av över 100 stadier genom osynliga stenmassor och gjort infarten riskfylld, lika mycket för sina egna män som för rövarna. Denna ankarplats är den säkraste i sveonernas kustområden.
Strax innan arkeologerna slutade gräva för i år stötte man på en konstruktion av stora stenar nere i det sydöstra hörnet av gropen.
När man nu ser hela bredden på fronten så börjar man undra, är det här kanske en av de tidigaste bryggfronterna?
En av Birkas första bryggor alltså?
Ja. Och det skulle kunna hänga ganska bra ihop med att vi här nere då har vattensavsatt sand med sopor. Bryggan på den sidan, och då ska den äldsta staden egentligen ligga ovanför oss här. Mm.
Då borde det rimligen ha varit någon slags gata eller väg ner mot bryggan då. Ja. Sen kanske en förlängning av bryggan i trekonstruktion.
Ja. Och det är intressant att se att det är, bryggan ligger då mitt i det som sedan blir ett avfallsdike tvärs över här och som riktar in sig rätt ner på den nya bryggan, den som vi grävde för 20 år sedan.
Grävsäsongen avslutades den 21 september. För att inte gropen ska förstöras så fyller man den med halm och lägger tak på den.
Jo, men det är ju inte som senare eller långt.
Inte långt från Historiska museet i Stockholm ligger Birkagrävningens kontor inrymt under vinterhalvåret. Här ligger sommarens fynd systematiskt arkiverade i plastpåsar och askar. Nitar och bronsmycken förvaras tillsammans med isläggar, kasariska krukskärvor, benkammar och fragment av metallföremål. För första gången på länge får arkeologerna ett alldeles nytt fyndmaterial till forskningen om livet i Birka.
Där har du en sån.
Dataprogrammet för registrering av fynd var i våras ett teoretiskt experiment. Nu har man också prövat i praktiken och räknar med att kunna förbättra det under åren som kommer.
Bronsbacken från plodlagret, tänkte
vi gå igenom det. På olika håll arbetar man med fynd och iakttagelser för att skapa förutsättningar för nästa års grävning. Föremålsmaterial, tomtgränser och strukturer ska analyseras och bearbetas. Efterarbetet med Hjalmar Stolpes Birkagrävning tog 100 år att avsluta. Årets utgrävning ska i princip vara klar redan till sommaren och nästa grävsäsong. Historiskt sett så var det kanske inte så länge sedan staden Birka så att säga lades till handlingarna. Det som gör Birka och vikingarnas värld så intressant är att det var den tid då vi expanderade. Då vi öppnade våra gränser mot andra kulturer, ofta med dunkla motiv, men lika ofta i fredliga avsikter. Utgrävningen av Birka kommer att ha en nyckelroll i jakten på kunskapen om Sveriges tidiga historia. Bara i sommar har man hittat spår av närmare 10 hus från vikingatiden och det på en yta av 50 kvadratmeter. Har man nu fått tag på det man letade efter?
Jag skulle väl vilja säga det att det jag var ute efter det var att få tag på om det fanns en struktur, tomtstruktur och om det fanns en stabilitet från början till slut. Idag kan vi då konstatera att vi har en struktur och den ligger ungefär som jag hade hoppats. Stabiliteten är tydlig, åtminstone ner i 800-talet. Men vi ligger utanför den äldsta staden och därmed så är vi lite låsta.
Med stabilitet så menar jag att det var ordning och reda i stan. Det fanns en fanns en klar stadskaraktär alltså?
Ja, det är det definitivt. Mellan de här platåerna med husen här har du ju inte mer än 1,5-2 meter.
Alltså lämnar det inget tvivel för att detta är Birka längre?
Ja, det har det aldrig funnits något tvivel på.
Ett drygt halvår sedan vi första gången kunde presentera utredningarna på Björkö. Medan arkeologerna bearbetar årets fynd så lägger Svarta jorden ännu en vinter till dem som gått sedan människorna övergav stan för lite mer än 1000 år sedan. Vikingastaden Birka i Mälaren.
En lägesrapport vid utgrävningarna av Birka den 12 juni 1991.
Utgrävningarna av Birka fortsätter och drar till sig både många turister och experter. Och nu visar det sig att vikingatiden började tidigare än vi trott.
Här på Mälaren Björkön fortsätter man under sommaren med utgrävningar av vikingastaden Birka. Ur arkeologisk synvinkel en av de mest intressanta boplatserna i Europa. Birka tros vara en av de allra första tätorterna som vi känner till. Från omkring år 800 eller kanske från år 750. För vikingatiden började troligen tidigare än man tidigare trott. Utgrävningarna lockar mängder av turister och arkeologiska experter. Flera utländska studenter lockas hit och deltar i arbetet. Bland annat ska man gå igenom 10 kubikmeter ben som man hittat. Och på den fagra sommarängen bland grönskande björkar tros en gång ha legat vikingatidens handelscentrum. Ungefär 1000 personer bodde här på ett område på 130 000 kvadratmeter. Av detta har man nu grävt ut 50 kvadratmeter. Björn Ambrosiani, Riksantikvarieämbetet, är arkeolog och en av eldsjälarna bakom projektet.
Ja, det har varit ett gytter av relativt små hus på långa, smala, rektangulära tomter, tror vi. Men det vad man då kan se på de här tomterna, det är att husen har stått som efter varandra i en lång rad. Och sen har man då haft stängsel, gärdsgårdar, diverse gropar, sopgropar och annat sådant, en stora avfallsdiken som i vissa fall antagligen också har fungerat som gator och så vidare.
Du talade tidigare om att det var inte säkert längre att vikingatiden började på 800-talet, utan du ville flytta tillbaka till 750-talet. Ja, ska vi skriva om alla historieböckerna också?
Ja, det är egentligen bara att man ska ändra ett årtal. 750 istället för 800. Det är vad det ska stå alltså. Det är ingen ändring i kulturindelningen eller någonting sådant. Men det är allt det som vi har uppfattat som cirka 800 verkar att kunna ha hänt 50 år tidigare i allmän kronologin.
Kan man vara så precis?
Ja, i och med det att du har börjat få de här dendrokronologiska värdena med i bilden, alltså årsringsdateringar på trävirket.
Men det låter ju som om ni redan vet en väldig massa om detta. Vad är poängen med att fortsätta att gräva?
Ja, det är det att vi egentligen vet väldigt lite, och det mesta som vi sysslar med är ganska hypotetiskt.
Men kan man bli säker på hur det ser ut då?
Ja, genom att gräva.
Men varför är det viktigt att veta hur det såg ut? Ja, är det inte en väldigt bakåtsträvande verksamhet?
Nej, tvärtom. Det här är ju då bitar i hur vårt samhälle har vuxit fram, och utan kunskap om det så har vi väldigt små möjligheter att egentligen förstå oss själva.
Björn Ambrosiani, Riksantikvarieämbetet, intervjuades av Eva Olsson.
November 1991, om rekonstruktion av gamla båtar. Reportaget är taget från TV.
Minst 7000 år har det funnits båtar längs våra kuster. Idag har man kunnat rekonstruera några av de äldsta fynden. Och dessa båtar berättar om gångna tiders viktigaste kommunikationsmedel. God afton och välkomna till Vetenskapens värld igen.
ikväll så ska vi alltså syssla med en del av vår okända historia. Den som handlar om sjöarnas och kusternas folk och hur de tog sig fram. Men vi ska också rapportera om okända fenomen i djurriket. Vi ska ta upp den urgamla frågan om djuren är intelligenta eller inte. Men först alltså de gamla båtarna och vad de kan berätta om forntid och medeltid. Det är ju alldeles klart att vattenlederna har format vår äldsta historia. Det var ju de som var förutsättningen för varutbytet och så att säga långdistanshandeln. Och det var de som gjorde att Sverige kunde växa fram. Av de tusentals farkoster som byggts och försvunnit så har man bara hittat några få. Men de har intresserat forskarna desto mer. Och nya rekonstruktioner berättar nu om vår äldsta historia. Ända från den stora inlandsisens tid. Reporter är Christian Peters.
Föddes hela Skandinavien i smältvatten för 12 000 år sedan. Det var ett mycket annorlunda landområde som då tog form ur isen. Mycket av det som idag är land var då fortfarande hav och tvärtom. De första boplatserna i söder hittar vi idag långt ut på det som nu är havsbotten. Spår av hav och kustliv finner vi idag ofta långt upp på områden som nu är land. När isen smält kom istället djuren och människorna. Skogen hade börjat växa. Så här såg det Sverige ut där de första svenskarna började bygga båtar. De äldsta båtar vi kan hitta bestod av en urholkad stock. Våra förfäder gjorde precis som andra tidiga kustfolk på jorden. De fällde ett träd och högg ut stammen med en stenhyxa. Det fanns en tid när såna här båtar fanns överallt i Sverige. Vid varje vik och på varje strand. Olof Sederlund forskar i gamla båtar. När han tar plats i en rekonstruktion av en stockbåt för att paddla gör han likadant som våra förfäder för 7000 år sedan.
Det är väl en kulturform, den äldre stenålderns kultur i vår del av världen som har funnits längre än någon annan kulturform har funnits här. Jag menar, industrialismen här, det är en stilla suck på slutet. vi har en koncentration i vår historieskrivning både när det gäller arkeologi och när det gäller historia på det som är landägande. Det är allt ifrån kungen till adelsmannen till bonden. 90% eller mer av alla transporter gick på sjön, på havet, längs kusterna. Och det betyder att farkosten, i vilken form den än hade, var ett kolossalt centralt kommunikationsmedel och transportmedel. Den här typen av kultur som finns ju idag hos eskimåer och hos andra naturfolk är ju inte på något sätt någon vildens kultur, utan det är en specialiserad kultur som är inriktad på att utnyttja den nisch som den lever i på ett raffinerat sätt, kan man säga.
Vet vi mycket om hur de första svenskarna hade det i sina båtar?
Väldigt lite. Det har gjorts oss en hel del forskning och arbete kring stenåldern naturligtvis ända sedan 1800-talet. Det behöver vi inte tveka om, det känner vi ju till. Men det är ändå saker som ligger så oerhört långt bort i tiden. När det gäller äldre stenålder så är man alltså tillbaka 200 generationer i tiden. Börja räkna farfars farfar så får man se hur lång tid det är. Det är svårt att få ett grepp om det ändå. Men det här ligger så långt bort så att all den information vi kan få är ju viktig att samla, därför den förmerar och berikar vår bild.
Det här är den enda typ av båt som bevarats från en period på flera tusen år. De kan berätta om vår forntid ända fram till tiden för Kristi födelse. Kanske fanns det också båtar av skinn eller näver, men några sådana har inte gått att hitta. Hällristningar från bronsåldern föreställer ofta båtar. De är av olika typ och antyder att båttekniken utvecklades under bronsåldern. Men vi vet inte om det här bara är symbol. Ingen sån här båt har gått att hitta. Det är ytterligare 1000 år av båthistoria som väntar på att upptäckas. Den här båten är hittad i en grav från järnåldern, tillsammans med ett skelett av en kvinna, en häst och en hund. Den var så väl bevarad att den gått att rekonstruera i detalj. Nu sätts träet ihop med nitar. Tekniken är bättre, men människan är sig lik. Liksom stockbåten byggdes den här båten för jakt och fiske. Kustens sysslor är de samma då som tidigare. Under järnåldern en av familjens viktigaste redskap. Dess historia är mindre utforskad än de samtida vikingarskeppen som drog utomlands i höst och väst. I en sån här båt satt de som stannade hemma. Det var en sån våra förfäder tillbringade sin vardag i generation efter generation. Nu finns spår efter våra första hamnar. På botten utanför Löddeå i Skåne finns en barriär byggd av sten och trä som ingått i en typ av stora, tidiga hamnanläggningar som är mycket lite utforskade. Och samma sak här, vid Bossholmen, finns en anläggning i sten som tycks bilda en tydlig hamn. Här har dykarna också funnit en båt. Hamnen vid Kivik ser idag ut som en naturhamn. Men också den har formats av två stora stenkistor på botten av okänt ursprung. Vid Kalmar slott ligger fortfarande kvar en senare hamn som byggdes på medeltiden. Och här har ingen behövt dyka för att göra fynd. Det hände på 30-talet när hamnen skulle muddras och tömdes på vatten. Det ena båtfyndet efter det andra dök upp av sig självt. Några av historiens spår kunde räddas innan vattnet släpptes på igen. Med ledning av fynden byggdes båtmodeller. Så här kan båtarna ha sett ut. Här är Blanka, en medeltidsbåt som byggs upp i full skala. Originalet är från 1300-talet. Idag seglar hon i samma leder längs kusten som användes då och som används än idag. Under flera hundra år var det en viktig uppgift för en skeppare att kunna forsla varor till medeltidens marknader i en sån här båt. Idag heter skepparen Acke Lindberg och det är han som tagit sig tid att bygga båten. Den som tar sig för att hålla i yxan själv för att bygga en gammal båt efter ett båtfynd får mycket att upptäcka. När den här båten hittades 600 år efter att den byggts var mycket av byggtekniken en gåta.
Hör du, jag har ju byggt båt i 50 år innan, va? Men... det här stämde inte. Helt matematiskt. Det gick inte att bygga en båt på det viset som de hade byggt de här båtarna. Men man såg ju båt. Man hade ju fel, va. Men det tog ju en förfärlig tid innan man listade ut hur det skulle vara.
Hela båten var byggd i ek med yxa. Det var platserna i träet där nitarna suttit som till sist kunde avslöja båtens riktiga och ursprungliga form. Varje detalj hade sin egen teknik. Och alla knep fick återupptäckas var och en för sig innan barlasten kunde provas ut.
Det var ju ett gigantiskt arbete egentligen att göra de här boläggningsbrädorna. För att där eken var ju grov som så här var. Så spräckte vi den i två delar efter det gamla mönstret. Och när vi har fått halvklyver så la man dem på flatan så här så, och så började vi i mitten igen och spräckte dem och fick kvartsklyver. Och sen tog vi kvartsklyvan och spräckte den i mitten och fick det åttondelar. Du med, va? Sen i vissa fall fick vi ner i sextondelar. Och då fick vi tårtbitar helt enkelt. Och så vände vi upp och ner på dem och så bilade vi då fram boläggningsbrädan.
Båten hittades i Stockholm där de flesta båtfynd i Sverige görs. Det beror på att det grävs och byggs om mera i huvudstaden än någon annanstans. Det här är några av de platser som arkeologerna fått intressera sig för. Och så här gick den gamla strandlinjen när Stockholm blev stad. Här i sundet, med en nyckelposition åt både Mälaren och Östersjön, hittades en hel grupp båtar. Idag ligger den här fyndplatsen mitt i stan och kallas för Helgeandsholmen. Här finns idag Sveriges riksdag. Och fyndet gjordes när riksdagshuset skulle få ett nytt garage. Inte mindre än 11 olika båtar från 4 sekel hittades på en gång. Den här båten in till riksdagshusets vägg har väckt särskilt intresse och har byggts upp på nytt.
Ja, kanske var det mest spännande. Jag vill inte påstå att det var det bäst bevarade. Hade man tagit ett av de andra kanske man kunde få en exaktare kopia. Men just det här som idag benämnes Helgeholm, som när under grävningen så heter det båt nummer 5, är speciellt intressant. Det är nämligen väldigt likt de vikingatida båtarna. Tittar man på skeppet så kan man ju utesluta vissa saker. Det kan inte gärna ha varit ett handelsfartyg. Det är långt och smalt. Det är 22 meter långt och 3,5 meter brett. Det är 8 år par, det vill säga 16 roddare, men det kan även seglas. Det är snabbt för rodd, det har varit lite otympligare för segel. Men som sagt, det kan inte ha varit ett handelsfartyg. Det måste snarare ha varit någon form av bevakningsfartyg. Jag undrar om inte det är den bästa tolkningen rent av. Ett fartyg som snabbt kunde kolla handelssjöfarten helt enkelt som passerade här.
1300-talets sjöpolis i Stockholm.
Ja, det kan man säga.
Handeln var livlig i Stockholm. Räkenskaperna fördes noggrant över varor som passerade in och ut ur sundet. Mitt i myllret av lastbåtar fanns en båt som inte själv kunde ta någon last. Den var byggd med stävroder och träet var av furu. Och så har den återuppbyggts idag. Mycket i tekniken gick tillbaka på gammal byggkonst. Men den höga fören och akten från förr är inte längre kvar. Och också den gamla styråran har plockats bort. Idag är bygget döpt till Helgeholm och hon ros runt på de vatten där hon en gång höll till. Sitter en grupp som på eget initiativ åtagit sig uppgiften att utforska hur båten användes en gång. Det är andra varvet runt strömmen idag. Steg för steg har de försökt komma så nära den gamla roddtekniken som möjligt.
sida. Fortsätt åt moder. Du åt sida. Morerna i vatten.
Hur nära tror du att ni har kommit i den här båten?
Ja, ganska nära. Det är sjöhistoriskt. Vattnet var väl i stort sett detsamma. Det är väl omgivningarna som förmodligen såg lite annorlunda ut. Kanske lite hårdare tider.
På vår sida, åren är i vattnet.
Kanske skepparen var lite hårdare.
På vår sida, stryk. Styrbord sida, ro.
Var och en ombord har sina funderingar om vad båten användes till.
Jag tror att det har mest varit en transportplattform för krigsfolk och för snabba utryckningar fram och tillbaka. Det är ju både rodd och segel. En väldigt lätt båt i förhållande till storleken.
Så det här var en snabb båt?
Bör ha varit en snabb båt. Hon är snabb idag. Hon har säkerligen varit mycket snabbare när man kunde handskas med båten fullt ut. Vilket vi inte kan än.
Ni kommer att lära er?
Ja, det hoppas jag. Det tar som sagt sin tid och man får ligga i.
Det tar tid och tålamod att komma en gammal båt in på livet. De här provturerna på Strömmen kan se ut som en udda lek. Men det är ett stycke av vår historia som utforskas. Det enda sättet att förstå den här båtens historia är att själv sätta sig vid årorna. Båt nummer 5 från riksdagshusets garage är idag forskningsobjekt. Och fackfolket följer de här provturerna på Strömmen med stort intresse.
Man kan få ut rätt mycket ur det, även om det kanske inte alltid är så exakt. Och vi här i Sverige, vi är kanske lite fega många gånger när det gäller rekonstruktioner. Vi är väldigt noga med att det ska vara så exakt. Nu tror jag inte Helga Holm blev alldeles exakt om jag säger så. Men det gör inte så mycket, utan man kom så nära man kunde. Och rent personligen så tycker jag nog att det stora värdet i rekonstruktionen ligger sen i att man kan pröva att segla med det. Just seglingen tycker jag är väldigt spännande i det här sammanhanget. Den vikingatida seglingstekniken har man ju diskuterat väldigt mycket och man har talat väldigt mycket om vilka vindar är de bra på, kan de kryssa och så vidare. Och Helga Holm har gett samma resultat, märker man, som några av de här vikingatida rekonstruktionerna i Danmark. Det vill säga hon seglar som bäst i medvind och med kraftig vind seglar hon som bäst. Sen har hon svårare på kryss.
Det är inte alltid kraftig medvind mitt i stan. Men väder och vind är inte det enda att tänka på. Det svåraste för den som vill segla gamla båtar här är mötet med den nya tiden. Mötet med vår egen tids obarmhärtiga båtar.
Medeltiden möter alltså nutiden på Strömmen här i Stockholm och man kan ju fråga sig när de vackraste båtarna byggdes. Hur som helst med detta så var det Christian Peters som hade gjort det reportaget och Sven-Erik Larsson hade tagit bilderna.